Här börjar Ann på Grönkulla, vår vän Ann, av L. M. Montgomery, inläst för Saga Egmont 2016 av Lisa Karlighet. Fru Rachel Lynde häpnar. Fru Rachel Lynde bodde alldeles där stora landsvägen till Avonlea svängde ner i en liten dalsänka, kantad av alar och ormbunkar och genomfluten av en bäck som hade sin källa långt inne i skogen på andra sidan den Cuthbertska gården. Den påstods vara en ganska nyckfull och ytterst dyster bäck i början av sitt lopp genom dessa skogar med mörka hemlighetsfulla kärnor och pålande fall mellan stenblocken. Men när den hann fram till Lyndes sänka så var den ett lugnt och sedsamt litet vattendrag, ty inte ens en bäck kunde passera förbi fru Rachel Lyndes dörr utan tillbörlig hänsyn till anständigheten och det passande. Den har förmodligen reda på att fru Rachel Lynde satt i sitt fönster och höll ett vaksamt öga på allting som kom förbi, från och med bäckar och barnungar, och att om hon märkte någonting besynnerligt eller oriktigt, hon aldrig skulle ge sig någon levande ro förrän hon uppspårat grunden och orsaken. Det finns många människor, både i Avonlea och annorstädes, som är i stånd att träget befatta sig med sina grannars angelägenheter, just därför att de försummar sina egna. Men fru Rachel Lynde var en av dessa ovanligt dugande personer, som både rår med att sköta sina egna sysslor och samtidigt hyser ett obeskrivligt intresse för sin nästas affärer. Hon var en skicklig husmor, under vars överinseende allting gick som ett urverk. Hon var den förnämsta kraften inom syföreningen, biträdde nitiskt i söndagsskolan och var en av stöttepinnarna i kyrkliga hjälpföreningen och hednamissionens bundsförvant. Trots allt detta hade fru Rachel mycket tid över att sitta vid sitt köksfönster i timtal och sticka tecken av ljusvekgarn. Hon hade stickat 16 stycken, brukade Avonleas husmödrar berätta med förfärade röster, och hålla ett skarpt öga på stora landsvägen där den löpte ner i dalsänkan och sedan slingrade sig upp för den branta röda kullen på andra sidan. Eftersom Avonlea låg på en liten trekantig halvö som sköt ut i Sankt Lorenzo-bukten med vatten på två sidor, så måste var och en som kom eller gick passera vägen upp för backen och sålunda, själv ovetande, springa gatlopp inför fru Rachels allseende öga. Hon satt där en eftermiddag i början av juni. Solen sken varm och klar in genom fönstret. Fruktträdgården på sluttningen nedanför huset stod som i den skönaste bruddräkt av blekrött och vit blom, och myriader av bin surrade över den. Thomas Lynde, en beskedlig liten kar, som folket i Avonlea brukade kalla Rachel Lyndes man, sådde rovfrö på åken nedanför kullen bakom ladan, och Matthew Cuthbert borde ha gjort detsamma på sin stora nyplöjning nere vid bäcken invid Grönkulla. Fru Rachel visste att han rätteligen borde göra det, för hon hade kvällen förut inne i William Blairs handelsbod hört honom säga till Peter Morris att han ämnade så rovfrö kvällen därpå. Peter hade frågat förstås, ty Matthew Cuthbert var inte den som självmant berättade någonting. Och har man sett, så kommer istället Matthew Cuthbert klockan 3:30 på blanka eftermiddagen en arbetsdag mitt i veckan i sakta mak körande genom sänkan och uppför backen. Och inte nog med det, han hade vit krage och sina bästa kläder, vilket var ett tydligt bevis på att han ämnade sig utom Avonleas hank och stör. Och han hade giggen och den bruna märren, vilket visade att färden skulle gå ganska långt. Vart i all världen skulle Matthew Cuthbert åka? Och vad kunde han ha för ärende? Hade det varit någon annan kar i Avonlea skulle fru Rachel med sin sällsynta förmåga att stava och lägga ihop rätt väl ha kunnat gissa sig till bägge svaren. Men Matthew får sällan hemifrån. Att det måste vara någonting både